God morgon, välkomna till God morgon vänstern som är Flammans morgonprogram. Som man också numera kan lyssna på i efterhand om man vill, till exempel på podd. Kommer upp lite senare under dagen, men för stunden är klockan 8 i Hökarängen. Jag heter Tågas Lander. Och den här produktionen görs i samarbete med folkrörelsen Skiftet. De tycker att makt och pengar blir allt mer koncentrerade i samhället. Och om du också tycker det så kan du gå in på skiftet.org och starta en namninsamling. Tack Skiftet. Förutom mig så har vi också en panel idag. Yay!
Hej,
hej panelen! Gustav Almestad är vänsterdebattör, skrev vi till slut, va?
Ja, men det kan du säga. Ja. Och bibliotekarie.
Och bibliotekarie.
Relevant.
Och du är?
Chefredaktör på magasinet Galago.
Och heter?
Rojin Pertov.
Och jag heter Anna Westberg och jag kommer från Skiftet. Och jag är kampanjchef där.
Just det. Så vi har liksom lite dubbelt samarbete med Skiftet.
Ja, precis.
Underbart. Ska vi börja direkt? Känner ni er redo? Känner ni er redo? Några andra som börjar idag är ju Socialdemokraterna som åker iväg till Örebro för att gå på kongress. Och jag tänkte att vi skulle prata lite om hur det går för Socialdemokraterna egentligen. De presenterade sin eftervalsanalys här i veckan och konstaterade att det hade väl inte gått så där jättebra. Men å andra sidan har det inte gått bra för några socialdemokratiska partier någonstans. Ett litet undantag som inte nämns i rapporten, Labour i Storbritannien. Vad skulle ni säga? Är de på väg utför eller kommer de vända det här? Sossarna.
Menar vi opinionsmässigt nu? Väljarsiffror och stöd och sådär.
Ja.
Då tror jag att det här regeringssamarbetet som har pågått ett tag nu faktiskt gynnar sossarna.
Mm-hmm. Varför då?
Alltså jag tror att, och nu kommer jag in med liksom den negativa bilden av det, min cyniska blick säger mig att folk går på sånt som luktar någon form av glad kompromissvilja och stabilitetsönskan och sådär. Jag tror att de kan rida på det, men inte till några liksom stora sosseglansdagar inte.
Nej. Men det med ansvar för Sverige.
Ja, jag tror tyvärr att sånt en trams funkar.
Vad säger ni? Funkar det att ta ansvar för Sverige?
Ja, jag tror väl också att det funkar i den mån att man kanske då kan ta hem ett valresultat liknande det som vi hade i fjol. Att man går back ganska mycket, men man tar fortfarande regeringsmakt så att säga, och kan bilda regering på det här sättet som man har gjort. Och jag tror att man försöker röra sig från socialdemokratiskt håll, jag tror i alla fall, mer och mer mot en tysk modell. Alltså det große koalition, att man liksom vill göra, man vill ha en stor koalitionsregering med egentligen alla partier i riksdagen. Eventuellt att man utesluter dem man tycker är liksom på extremkanten, det vill säga SD och Vänsterpartiet. Men man rör sig liksom mer och mer mot mitten. Det har man ju gjort ideologiskt sett hela vägen. Och sen, jag vill inte att det ska vara liksom gynnsamt för dem, men jag tror att det kan vara det.
Jag tror att det är gynnsamt på kort sikt att köra det spåret som de kör nu. Men jag tror att vi kan se till exempel att vi har liksom för mycket pengar i statskassan exempelvis. Och att Magdalena Andersson snart kommer få frågan, varför gör du inte av med pengarna? Varför görs inga satsningar? Mm. Förhoppningsvis så frågar folk det. Men jag tror också på det här att man vill ha stabilitet, man vill ha trygghet. Men jag tror inte att det behöver vara sossarna som står för det. Det kan lika gärna vara Centerpartiet folk tycker kan stå för det. Och på det sättet så riskerar man att göra sig irrelevant, för man står inte för någonting mer än trygghet. Och gör man inte det så finns det ingen riktig anledning till att rösta på den.
Mm. Nej, precis. Du är helt rätt. Det är ju det som är den deprimerade sidan. Mm. Att det är liksom någonting man kan rida på ett tag. Men någon annan kan lika gärna komma och plocka den, för den innehåller ingenting egentligen.
Mm. Det är liksom tomt skal. Du kan fylla det med vad du vill. Och på det sättet så skulle de ju kunna fylla det med till exempel bygga lite bostäder som vi skulle behöva göra. Bygga typ sådär 700 000 bostäder och rusta upp vår vård och förbjuda kry. Men det har man liksom inte tagit sig för man liksom, det känns som att man är ganska oföretagsam som parti. Och man är ganska feg.
Mm. Det är inte så mycket socialdemokrati i politiken heller. Så ja, det är därför jag undrar i början om det gäller liksom opinionsläget eller liksom socialdemokraterna som idé snarare. Och där går det ju sämre.
Men varför gör de inte något socialdemokratiskt då? Varför säger de inte vi tar 1 miljard ur budgeten och bygger 700 000 nya bostäder? Det blir ganska billiga bostäder i och för sig, va? Men i alla fall liksom.
Jag tror man har tunnelseende. Jag tror man har, liksom, har tunnelseende så mycket på makten. Att man ser till exempel inte att, att det faktiskt bubblar inom gräsrötterna. Se bara hur mycket uppmärksamhet den nystartade föreningen, S-föreningen Reformisterna fick. Och det är liksom en S-förening. Det är bara en förening, liksom en liten klubb. Men ändå så lyckas de få, och visst det är många som är PR-genier som var med och startade det. Men... fast ändå, liksom, det verkar finnas någon form av uppdämt behov internt. Med tanke på hur jag känner en del socialdemokrater och ser dem i mina flöden. Och det var som att det var någon som, att det var så här, oj, helt någonting helt nytt. Helt ny information och man kan så här
prata. De pratar om socialdemokrati.
Precis så. Det
helt
var liksom,
chockartat.
Jag bara, sånt händer.
Kan man tänka sig det då? Nu, kongresser är väl som de är. Man kan ju diskutera hur, liksom, hur mycket det faktiskt är ett forum för att bestämma vad politiken är och hur mycket partiledningen redan har bestämt det. Men kan man tänka sig liksom att en bubblande medlemsskara kan knuffa tillbaka Socialdemokraterna till socialdemokratin?
Inte i ett steg, men någonting kanske det kan göra. Jag tror att det krävs mer än bara lite bubblande. Jag tror att det krävs en ordentlig rörelse inom sossarna i så fall.
Och där är vi inte...
Det kommer inte på den här kongressen.
Nej.
Jag tror facket kommer behöva sätta lite mer krav.
Ja, det har inte gått så bra hittills.
Nej, de har inte... Jag förstår inte vad som händer där. Men,
nej, vad som händer vart?
Med facket. Hur facket kunde acceptera januari... avtalet.
Nej.
Och att LO liksom har varit så tysta. Att de inte liksom tog hela sin alla pengar de har sparat på att stänga ner politism och nu bara köra så här 100% mediestrategi på att så här, det här är en katastrof.
Mm.
Jag har läst avtalet. Jag vet att det är en katastrof. Alltså, skulle jag bara jobba för fackrörelsen så skulle jag tycka bara herregud, vad har de gjort?
Mm.
Men de gör inte det. Så.
Nej, men vad beror det på då? Det vet vi, vet du. Har du en känsla? Nej.
Eller jag tror att jag har om att man tycker att makten är så viktig. Kortsiktigt regeringsmakten är så viktig.
Min mest positiva tolkning är att man är genuint rädd för att alternativet vore värre.
Ja, mest
det. För det är det som brukar uttalas. Men jag är inte så säker på att jag tror att det gäller alla som försvarar de avtalen.
Förstår. Hörrni, vi ska lämna Socialdemokraterna för den här gången. Vi kommer säkert komma in på det igen. Vi ska gå vidare och prata om kulturen.
Hurra!
Helt brett så bara, i allmänhet. Nej, men det är så här. Gustav, du har ju skrivit under en debattartikel i veckan.
Mm, det har jag gjort.
Som handlar om nedskärningar på biblioteken. Precis. I Stockholm. Mm. Och Farsta faktiskt, va? Där vi sitter.
Ja, exakt.
Mycket, mycket bra lokaljournalistik här från Flammans TV-studio. Och mina nedskärningar på kulturen har också skett i MKD-budgeten rent generellt. Mm. Liksom. I bibliotekens fall så är det ju då MPM-styret som är skyldiga. Vad jag tänker på när jag läser till exempel sådana här debattartiklar eller när jag läser folk som är arga på Facebook är... Jag blir alltid förvånad över att folk väljer att skära ner på kulturen. För det kostar inte speciellt mycket pengar. Och folk blir jättearga. Mm. Alltså, är det någon som har något bra... Jag anar att ni kanske tycker lite som jag här. Men är det någon som har något bra svar på varför man gör det ändå? Det verkar dumt.
Jag har två svar.
Ja?
Dels så är den där ilskan som folk får, den är kortvarig. Faktiskt. Kulturen är fortfarande tyvärr liksom inte tillräckligt bred angelägenhet på de ställen man skär. Och sen så tror jag också att det här med, alltså det egentligen handlar om kaffepengar i många fall. Det spelar liksom ingen roll för man ska hyvla överallt.
Mm.
Anledningen till att vi ser kulturnedskärningarna är just det här med ilskan. Så att det kanske finns en massa andra hyvlingar någonstans som vi inte diskuterar heller. För att man har liksom skurit lite grann överallt.
Så när man har skurit lite i gatu- och parkkontoret så blir det aldrig ett ämne här.
Och då kanske man inte har skurit på det sättet utan man gör liksom en privatisering istället. Mm. Eller liksom bara en upphandling istället för att man har en egen avdelning. Liksom, som den med snöröjningen till exempel.
Mm.
Har ju liksom funkat svindåligt. Men det har ju liksom redan sina skäl som beror på en typ av nedskärning fast det kallas för upphandling istället.
Precis. Det är ju verkligen en ideologisk fråga, tänker jag, för på borgerligheten att skära i kultur specifikt. Men jag tror också som Gustav att de skär överallt, bara det att det på andra håll blir privatisering och så vidare, utförsäljning. Alltså det, även om det är en dålig affär så att säga att skära i kulturen, för att man sparar inte så mycket pengar. Det kanske skapar, förvisso kortsiktigt, det håller jag också helt med om, ilska. Men fortfarande att det uppmärksammas en del. Framförallt så upprör man ju en klass som gillar att höras och synas väldigt mycket, nämligen ofta folk som håller på med media och kultur liksom. Men det är en helt ideologisk fråga i likhet med att sälja ut apoteken till exempel, som också visade sig vara skitkassaffär liksom. Man gör det ändå trots att allting pekar på att det här inte är bra, för att det är liksom en ideologisk riktning man vill ta, och då tar man den 100%. Och det på något konsekvenser så beundrar jag borgerligheten att de är så resoluta, att de kör hela vägen. Det gör ju inte till exempel Socialdemokraterna längre.
Nej. De tycker att man inte ska lägga statens pengar eller stadens pengar på någonting. Och då gör de inte det helt enkelt.
Nej, precis. Även om det hade varit bra om de gjorde det.
Vad säger du?
Jag kan inte göra mer än instämma helt om att det är helt ideologiskt. Och att på något sätt så borde Socialdemokraterna lära sig av det och se det här. Och även vänstern och framförallt Miljöpartiet. Om man säger, håll fast vid någonting. Håll fast vid att om du tycker det här, löp linan ut. Se det långsiktigt istället för kortsiktigt.
Ja, man kan ju liksom kolla, om man tar Stockholm i alla fall som ett exempel. Så har ju borgerligheten inte lidit någonting av allting de har ställt till här. Nya Karolinska exempelvis. Alltså, det verkar ju löna sig att vara konsekvent.
Det verkar ju lite som att ingen bryr sig.
Nej.
Men alltså, just i både bibliotekens och kulturskolans fall, alltså i Stockholm, så är ju också hela liksom, upplägget i de här besparingarna designat på det sättet att man ska kunna stävja den här ilskan. Därför att man hela tiden liksom låtsas som att det här kommer inte påverka kvaliteten. Det kommer liksom, stockholmarna kommer gå till biblioteket som vanligt, inga bibliotek ska stänga. Det gör man därför att vi som jobbar i biblioteken får den här prioriteringsordningen. Det är öppethållande och att inga bibliotek ska stängas som är den första prioriteten. I kulturskolan så är det fortfarande att alla elever ska få tillgång till kulturskolan. Det är bara det att lärarna måste jobba hårdare för att lika stort antal. Så att det ska inte märkas för de som använder tjänsterna i viss mån. Så det man skär av är liksom våran planeringstid. Att liksom, hantera beståndet, gallring, all verksamhet och program och sånt som inte syns lika mycket. Så att så länge biblioteket fortfarande är öppet exakt lika mycket och det ser ut som att det är personal på plats, så kommer inte folk att fortsätta rasa lika länge. Så det är en djävulsk plan, skulle jag vilja säga.
Så när man går förbi sitt lokala bibliotek så ser man att Gustav sitter där inne och pysslar med någonting.
Precis.
Man vet inte att han är...
Ja, och de kommer till och med att styra så att personalen i högre grad ska vara ute i biblioteket. Vilket kommer se bättre ut. Men det blir mycket mer stressigt för oss i alla fall. För vi har liksom inte hunnit förbereda någonting. Att vi syns där ute för att vi måste göra arbete som vi tidigare kunde göra i lugn och ro ute i biblioteket.
Hur ska vi liksom som vänster hantera det här då? Nedskärningar på kulturen, finns det ett generellt svar? Vad ska man göra? Kom igen, lösningar!
Åh, herregud.
Inte sluta... svara med samma mynt, hålla i och hålla ut.
Mm.
Att de löper linan ut och är förband och gör så många nedskärningar de bara kan för att de hatar staten och staden. Vi ska hålla i och hålla ut och visa att vi faktiskt bryr om staten och staden. Oavsett var pengarna kommer ifrån. Eller landsbygden, beroende på var man kommer ifrån. Och att liksom inte ge upp bara och liksom acceptera läget.
Mm, fortsätta vara arg.
Ja.
Alltså det är svårt att göra någonting utan den faktiska makten i de här frågorna. Det menar vi har inte makten i kommunen eller i liksom, regeringsmakten när det gäller de där nedskärningarna. Jag skulle vilja liksom lägga in en sak som gäller för eventuella kommande styren, och det är att inte acceptera budgetläget som det var tidigare, för att min förutsägelse är att ifall det blir ett maktskifte i Stockholm, då kommer inte våran budget plötsligt trollas tillbaka till den gamla nivån. Nej. Utan då kommer ett förmodat sossestyre komma in och säga, åh härligt, de har gjort de jobbiga nedskärningarna så vi slipper göra dem. För det har ju faktiskt inte funnits någon satsning i reella medel på biblioteken sen jag började jobba där, och det är liksom två mandatperioder tidigare.
Mm.
Det har alltid varit smygnedskärningar av att inga kostnader har räknats upp för av löner och lokaler.
Mm.
Och det är liksom det här, den generella offentliga konsumtionen har liksom fortsatt att minska ända sedan 90-talet. Det är inget styre som har liksom sett till att få tillbaka det till några gamla nivåer.
Mm.
Så det första är väl att man liksom ska skärpa sig själv, inte bara att man ska liksom tjata om det ideologiskt. Jag tror också att vi som jobbar i verksamheter som är berörda måste liksom ta någon slags pedagogiskt ansvar och förklara vad det är pengarna går till och vad det är vi är bra för.
Mm. Vad gäller för den kultur som inte bara är stadsfinansierad? Jag tänker på till exempel om man jobbar med att göra en serietidning.
Ja, nej men vi är i mångt och mycket beroende. Galago är det, och det ska sägas att kulturtidskrifter generellt är det. Nästan alla, kanske alla, är beroende av...
Tror kanske bokstavligen alla.
Ja, jag tror bokstavligen alla faktiskt. Är beroende av det så kallade kulturtidskriftsstödet som delas ut av Kulturrådet. Och det är ju ett statligt bidrag man söker varje år och så vidare och så vidare. Vi måste tänka på, och har behövt tänka på länge, att bli medlemsburna. Alltså att kunna bäras upp av prenumeranter. Men nu är det så att som sagt ingen tidskrift kan det. Och det som händer är ju att tidskriften läggs ner. Det finns liksom ingen hemlig plan eller något räddningspaket eller någonting att göra. Utan har vi inte tillräckligt med prenumeranter för att bära oss själva våra kostnader, då läggs vi ner. Mm. Och kostnaderna är inte så här att jag ska sitta och ha en hög lön liksom. Utan det handlar om arvoden till de som medverkar naturligtvis. Men framför allt handlar det om tryckkostnader och distribution. Det är det som är den jättedyra kostnaden. Lejonparten av varje produktionsmedel går till det.
Mm.
Nu ska jag också säga att det Galago får, i alla fall i statligt bidrag, det är, räcker för en tidning av fyra som vi gör per år. Så att det är liksom inte heller några jättepengar. Och det vet jag att de tidskrifter som får mest pengar får kanske det dubbla som vi får. Så att det är liksom inga jättepengar tidskrifterna drar in i relation till kostnader. Så att det som händer är tidskriftsdöden helt enkelt.
För jag tänker på, jag tror väl i och för sig att det här var innan du började på Galago, men för några år sedan så ville man ju skära i det här stödet till kulturtidskrifter, och då blev det också, då blev folk arga, va? Folk som sitter på tillgång till media blev rasande. Man skrev liksom på kultursidor överallt och så, att rör inte min, det grymma svärdet, den är jätteviktig för mig. Då funkade det också.
Jag tror att det var en bredare ilska för att det också finns borgerligt berörda i kulturtidskriftsfrågan. Det här måste också ha varit på den tiden då Neo fortfarande fanns.
Ja.
Så det kan ha...
Så det var
tidskrifter? Det var inte Neo-läsarna. Nej, men alltså det, jag tror att det fanns liksom fler tidskriftsläsare i det slaget. Jag tror också att det har att göra med att det var lite innan en liksom mer sådär... webbmagasin, alltså magasin som Kvartal idag till exempel, kanske skulle ha funnits i tryckt form på den tiden.
Mm. Och då hade det definitivt inte skurit sig några städ.
Precis, inte ens från början.
Rör inte min rävjakt.
Ja, då hade de kanske fått en höjning till honom. Om vi hade haft.
Men försöker de igen med den saken kanske det händer någonting. De kollar inte på det här programmet så de får inga idéer.
Jag tror att det är ganska få av dem. Men jag tycker ändå att det finns någonting där i liksom magasinet Neo. Borde det inte kunna finnas på samma sätt för till exempel biblioteken en liten liberal vänster handskakning där under bordet.
Men det finns det ju, men de tror att det räcker med liksom den bemanningsgrad som kommer synas efter nedskärningarna. Det här är liksom en sorts bibliotekskonservativ rörelse som såklart är tacksamma att ha som biblioteksälskare. Men de föreställer sig också ett dammigt rum med bokhyllor och någon som pekar på vilken bok som finns vad. Och helst ska det inte förekomma någon gallring till exempel. Och vi ska köpa in alla böcker hela tiden.
Och ni ska inte hålla på att ha så programpunkter eller så.
Nej, men precis.
Det ska vara tyst på biblioteket.
Precis, alltså någonstans så finns det ju någon sån här liksom idékonflikt mellan mötesplatsen, vilket jag avskyr som ord, men det är ändå liksom ett rimlig grej att ha som idé också. Och den här liksom boksamlingen. Och jag tror att de konservativa bryr sig mer om boksamlingen, att den kan drivas på något sätt billigare, kanske till och med privatiserat. Alltså det,
kolla Nacka.
Ja, precis.
Har Nacka privatiserat?
Ja, Nacka kommun har privatiserat nästan all verksamhet, inklusive biblioteken.
Klart de har Nacka kommun.
Alltså Nacka kommun, alltså, det finns så mycket att säga om den låtsaskommunen.
Ja, har de något kvar som inte är privatiserat?
Jag tror inte. Kanske brandkåren.
Är det? Ja.
De har ett hyreshusbestånd i Fisksätra. Och det är väl även i Nacka som Stockholms kortaste klassresa kan göras. Alltså från Solsidan till Fisksätra. Man ser liksom från den absoluta överklassen till liksom trasproletariat.
Men de har även sålt alla husen i Fisksätra. Så det är även det är ett privat.
Dessutom.
Ja, förlåt, lite avstickare om Nacka kommun där. Hörrni, jag tänkte att vi skulle hinna prata lite om klimatet också.
Klämmer in det. Kör. Sista
det kommer verkligen bli en sån skamgrej, för det måste in. Hörrni, jag tänkte egentligen att vi skulle prata om teknik och klimat. Jag vet inte om ni läser DN.
Det händer.
DN hade i veckan ett stort reportage från Norge där man berättar om hur norrmännen vill suga in koldioxid och lagra den i berggrunden. Och Sverige är liksom redan så här, åh, shit vad bra, vi kan sälja vår koldioxid dit. Jättebra. Jag är skeptisk inför detta liksom med att man ska hitta på en smart teknisk lösning. Vad säger ni? Kommer vi liksom, är det koldioxidsur? Är det lugnt nu?
Alltså för 10 år sedan skulle vi stoppa all kärnkraft eller all kärnavfall i berggrunden, så det kommer bli trångt i berggrunden. Och vi ska både ha kärnavfall och koldioxid i vår berggrund.
Alltså kärnavfall har lite högre densitet. Men, alltså det är ju det är kul att folk drömmer och kör, och det finns säkert liksom någon marginaleffekt av liksom sådana experiment. Och det kanske leder fram till någonting sånt, vad fan vet jag. Men det är ju inte ett skäl till att inte göra en annan typ av omställning också. Jag är inte mot en koldioxidsuglekstuga, men det är liksom, man får gå till det riktiga kontoret och göra det riktiga jobbet också.
Ja, det här med geoengineering då, som det kallas, när man försöker påverka klimatet med hjälp av teknik, är ju någonting som på senare år har blivit mer och mer av en verklighet. Alltså på 80-talet var det science fiction liksom. Och man pratar om att slippa göra den här jobbiga omställningen, som är helt enkelt att skrota det ekonomiska systemet som i alla fall väst har anammat. Och på något sätt kunna fortsätta med det, köpa sig några år till med hjälp av då den här typen av teknik. Alltså det är helt liksom oprövade metoder som Sverige med rätta länge har varit skeptiska emot. Väldigt roligt nu att man är superpeppad på den här norska idén. Men det är ju ett sätt att skjuta den här omställningen framför sig.
Men då är det ju Norge som gör liksom det tokiga experimentet.
Ja,
vi skulle bara liksom skynda
vi
bort
skulle bara
våra problem.
Chippa in där, precis. Men faktum är att det finns ingen etisk teknik inom kapitalismen liksom, Så att det är bara ett sätt att skjuta problemet framför dig.
Jag tycker att en av de mest liksom fascinerande förslag på sån här geoengineering som jag har läst om, det är då att man skulle skjuta upp svavel i atmosfären, alltså svavelpartiklar, och på så sätt göra himlen lite mörkare.
Vilket skulle göra
att det är en Mr. Burns plan.
Alltså det är liksom, det låter så, det låter liksom ont. Det låter så, ja, det låter som Mr. Burns eller liksom en James Bond skurk eller någonting skulle jag hitta på.
Den är mycket bättre än sugen. Det här det är ju coolare, roligt.
Det är det.
Ja, det vore i och för sig. Alltså, i allmänhet så tycker jag att vi liksom, det känns som att man blir utsatt för våld och mord av jättetöntiga fascister. Det är mycket roligare att så här, gå ut med någonting coolt i så fall.
Typ att man släcker himlen.
Ja.
Ja. Man släcker alltså hellre himlen än att sluta massproducera högar med onödig värdelös skit som ingen använder.
Yep. Eller släcka lampan.
Ja.
Släcker hellre himlen än lampan. Och mobilen.
Där är vi. Aida som var programledare innan brukade alltid försöka avsluta det här programmet på en positiv note. Jag avslutade istället med att vi ska släcka himlen, för det är det coolaste sättet att gå under på. Hörrni, tack så mycket för idag, panelen. Tack ni som har lyssnat. Teckna gärna en prenumeration på tidningen så kan vi fortsätta göra det här. Vi ses igen nästa fredag. Och ni kan numera lyssna på programmet som podd. Gör det om ni inte är nöjda, om ni vill höra mig göra bort mig igen. Tack för idag, hej hej!